Hur detta ljudet gör sig. Ja, det blir nog bra. Ni får justera lite neråt tror jag. Går det? Lite så. Så blir bra va? Ja, nu så börjar vi bli riktigt bekanta med varandra, flera av oss. Nu är det ansikten som till och med jag känner igen, här och var, i bänkarna. Och roligt att se alla er nya också som jag inte har träffat innan. Jag heter, som ni har hört, Berit Simonsson. Jag bor i Varberg. Och jag arbetar som inspiratör för Oasrörelsen i Sverige. Det är en karismatisk förnyelserörelse inom Svenska kyrkan, men med stor ekumenisk bredd och öppenhet. Och i det ärendet är jag här, och det är väldigt roligt att vara här. Och nu så tänkte jag att vid den här stunden, igår har vi ju talat om Bibel, det har ni hört, och bibelläsning och det personliga andaktslivet och så. Och visst är det märkligt att man behöver komma ända från Varberg för att tala om så vanliga saker. Men det är viktigt att vi pratar om de sakerna. Och det är viktigt att vi som kristna, oavsett vad vi har för etikett, faktiskt kommer igång igen. Och kommer upp på banan med de sakerna. För utan det, hur går det då? Idag så ska vi tala om frimodighet. Och jag vet inte vad du får för bild på din näthinna när vi säger frimodighet. Men det berättas om Billy Graham. Jag har ju nämnt om honom flera gånger här. Nyligen hemgången får man säga. Världsevangelist. Att han i flera år så har han toppat listorna i USA på världens mest populära förtroendeingivande person. Och det sägs om honom att om han skulle kandiderat till presidentposten i USA så hade han fått den. Och så finns det en historia, sann eller inte, om en journalist som kom till honom en gång och frågade just det. Mr. Graham, herr Graham, varför har du aldrig kandiderat som USAs president? Och då lär han ha svarat, varför skulle jag byta ner mig? För han var ju Guds språkrör och han var evangelist. Och det tyckte han nog var det allra mest värdefulla. Varför skulle jag byta ner mig? Ja visst, det har ett drag av frimodighet, tycker ni inte det? Och nu tänker jag göra så som vi gjorde igår. Ni som är nya här, ni får vara med om detta kusliga. Att vi ska prata lite med varandra då och då. Men det går fort. Det vet ni som var här igår. Så nu får ni 30 sekunder på er. Ni vänder er till den som sitter bredvid. Och så berättar ni snabbt. Vad får ni för tankar när ni hör ordet frimodighet? Vad dyker upp för någonting på er näthinna då? 30 sekunder. Plågan blir kort. Sätt igång. Så där, tack så mycket. Det gick väl bra. Alla överlevde denna samtalsstund. Ja, det är faktiskt så att när vi hör ordet frimodighet, då dyker det upp en hel del olika bilder och tankar i vårt huvud. Inte så sällan förstår jag på människor att man tänker på andra frimodiga människor som man har mött. Och när man tänker på frimodighet och frimodiga människor som man har mött, då blir det underligt. Därför att jämförelsen med de där andra man tänker på, de utfaller alltid till min egen nackdel. Det finns andra som är frimodiga. Jag är inte det, tänker man. Det finns andra som är vågar det som jag inte vågar. Och nu tänker jag vi en stund tillsammans ska titta lite på det här fenomenet. Frimodighet. Vad är det för någonting? Och hur ska vi, alldeles vanliga kristna, för det är vi ju allihop, till skillnad från alla andra kristna. Hur ska vi, alldeles vanliga kristna, kunna få fatt på det här med frimodighet? Då får man titta på ordet först. Ordet på grekiska i Nya testamentet, det betyder att säga allt. Att säga allt. Och då kanske man tänker, jaha, det var det vi trodde. Då ska vi ut och stå på torget. Och så ska vi säga allt fastän att vi inte vill det egentligen. Och inte alls har orden i vår makt och är blyga och tillbakadragna och alltsammans. Men du vet, det här ordet, säga allt. Det är som en fågel med två vingar, kan man säga. Och det viktigaste med säga allt, det är att säga allt till Gud. Det är det som Hebreerbrevets författare skriver om. Jag ska läsa en vers för er i Hebreerbrevets 4:e kapitel. Där står det i den 16:e versen. Låt oss därför frimodigt, har ni ordet, gå fram till nådens tron för att få barmhärtighet och finna nåd till hjälp i rätt tid. Så att frimodigt säga allt till Gud, det handlar om att skynda sig med sina synder till nådens tron. Och varför är det viktigt då? Jo, det är viktigt därför att vi har en fiende, den onde, och han kallas för tjuven i Nya testamentet. Och vad är det han vill stjäla ifrån dig och mig? Jo, han vill stjäla vår frimodighet. Och han är ganska duktig på det. Han kommer så här och så säger han till dig att ja, här sitter du i kyrkan idag. Tänk om de andra visste hur du är egentligen. Tänk om de andra visste vad du tänker på. Tänk om de andra visste vad du sa till dem där hemma igår eller i förrgår, eller hur det var med det och det och detta, eller vad du tittade på skärmen alldeles nyss eller så. Tänk om de andra visste. Och ibland måste vi ge honom rätt. Och det är därför som Gud är så god och i sin nåd har sett till så att vi kan skynda till nådens tron. Sen är det skydd som Gud ger till oss. Och det är därför som frimodigheten är så viktig i den här delen, att man säger allt till Gud. Inte bara en gång, utan varenda gång. Den där vägen, ni vet, den är uppplöjd till nådens tron. Den ska inte vara otrampad av någon av oss. Att säga allt till Gud, det är att komma med allt det där som man bär på. Det som är våra synder, det vi vet att vi gör fel. Och så fort vi kommer och lägger det vid nådens tron, då har tjuven ingen chans. Då kan han inte använda det. Då kan han inte komma och säga, aha, jag vet hur du är. Utan då får vi säga, jo, det vet jag också, men jag har lämnat det vid nådens tron. Så tji fick du. Så är det ju. Så att säga allt. Frimodighet betyder det, att säga allt. Det viktigaste med det, innan vi tänker på att vi ska ut och vittna och sådär, det är att vi säger allt till Gud. Om vi inte gör det, då tar tjuven vår frimodighet. Och då har vi inte så mycket att säga till andra heller. Eller hur? Vi vet att det är så med oss var och en. Vi vet att vi har alla saker vi bär på. Jag menar, om ni visste hur jag var, skulle ni få pengarna tillbaka och gå. Så är det. Och det är därför Gud har öppnat vägen till nådens tron. Vi måste gå dit. Och så säger vi allt till Gud. Och då är tjuven chanslös. Det är det viktigaste med frimodighet. Sen kommer det andra, det vi kanske tänker på. Och nu tänker jag att jag skulle ställa en fråga till er. Och det är, hur uppnår man, eller hur får man fatt på den där frimodigheten som gör att man kan berätta någonting för andra? Och då är det inte så att frimodighet, det är inte så att men det är några överspända individer som ska ägna sig åt det. Eller några med särskilt excentriska personlighetsdrag eller så. Utan frimodighet är någonting som var och en efter sitt, efter vår konstruktion, efter den personlighet vi har, ska kunna gå in i och använda sig av. Och därför så kan det yttra sig också på olika sätt. Så hur får man fatt på frimodighet? Och nu ska jag läsa ett bibelställe för er och utmana er lite granna att lyssna. Ska inte säga var det kommer ifrån. Och så ska ni få göra det där hemska igen, att prata med varandra strax. Nu ska ni lyssna och så ska ni försöka höra efter. Vilka saker kommer ni att komma ihåg i den vers? Det är en vers som jag nu ska läsa ur Markus evangeliet. Det är Jesus som sänder ut sina lärjungar. Och då säger han så här. Eller det står så här. Han utsåg 12 som han kallade apostlar. Och så kommer det. Det skulle vara hos honom. Han skulle sända ut dem att predika. Och det skulle ha makt att driva ut onda andar. Jag läser det igen. Det skulle vara hos honom. Han skulle sända ut dem att predika. Och det skulle ha makt att driva ut onda andar. Vänd dig nu till den du pratade med förut. Och i 25 sekunder tala om vad det var du hörde i den versen. Vad hörde ni? Sådär. Nu gör vi en liten gallupundersökning. Hur många hörde att de skulle driva ut onda andar? Hur många hörde att de skulle predika? Mm. Hur många hörde något mer? Precis. Och det där som man hörde något mer, det låter så här. Det skulle vara hos honom. Han skulle sända ut dem att predika och det skulle ha makt att driva ut onda andar. Och då är det så här att vi ofta, när vi tänker på frimodighet så tänker vi i första hand på nu ska vi ut och predika. Och allra helst ska vi driva ut onda andar också. Det står så. Vi har den möjligheten. Men innan det så finns det här andra. Och läser du ditt nya testamente när Jesus sänder ut olika grupper av människor, 12 eller 72 eller många fler, så har det alltid med den här lilla noteringen att först så drar han dem till sig. Det uttrycks på olika sätt, men det finns alltid med och det kommer alltid först. Det skulle vara hos honom. Kan det vara så viktigt då? Har det så stor betydelse för det som ska komma sen? Predikandet, kraftgärningarna, driva ut onda andar. Ja, det har det. Och nu ska jag ta er med till apostlagärningarna. Det fjärde kapitlet. Apostlagärningarnas fjärde kapitel. Då är vi i tiden precis efter pingst. Och Petrus och Johannes, de har gjort det första undret. Och det är att resa upp den här lama mannen som sitter och tigger vid sköna porten i Jerusalem. Och när de gör det undret, då är det inte så att de får applåder eller dunkar i ryggen, utan de får kritik. Och de blir dragna inför rätta av Stora rådet. Och de blir utfrågade. Det är en skarp utfrågning. Och under den här utfrågningen, då uppfylls Petrus på nytt av helig ande. Och de får många frågor. Och så säger han i vers 10 i den fjärde kapitlet. Så ska ni alla och hela Israels folk veta att den här mannen, det vill säga han som har varit lam, han står frisk framför er i kraft av Jesu Kristi Nazarens namn. Och så fortsätter han med vers 12. Och den här vers 12, den kan vi ha nytta av faktiskt i svensk kristenhet idag. När frågan ställs om inte det går lika bra med islam eller buddhism eller någonting annat. Då svarar Paulus så här. Hos ingen annan finns frälsningen. Inte heller finns det under himmelen något annat namn som givits åt människor genom vilket vi kan bli frälsta. Det var ganska frimodigt. Och då är det så här att när Stora rådet och fienderna, om man sammanfattar det så, när de såg i vers 13 hur frimodiga Petrus och Johannes var. För de såg det och de hörde det. Och så märkte de att nej, men de har inte läst teologi. De har inte gått på någon kompetensutveckling. De är olärda män ur folket, står det. Alltså vanliga människor. Inte vanliga svenskar, men vanliga. Olärda män ur folket. Ja, då blir de förvånade. Kliar de sig i håret. Och då tänker de, hur kan det vara möjligt? Hur kan de ha, var kommer deras frimodighet ifrån? Och så fortsätter resonemanget. Men, står det, så kände de igen dem och kom ihåg att. Och där kan man sätta ett litet kolon bakom det där attet. Vad är det de kommer ihåg? Hur kan det vara så att de har sån frimodighet? Vad är det de kommer ihåg? De kommer inte ihåg att de hade läst jättemycket, gått många kurser, varit särskilt smarta, intelligenta. Utan det är något helt annat som de kommer ihåg. Och det är så intressant, vet du, därför att det de kommer ihåg är, det är deras förklaring, alltså motståndarnas förklaring till att lärjungarna kunde vara så frimodiga. Men så kände de igen dem och kom ihåg att det hade varit tillsammans med Jesus. Va? Är det så enkelt? Det låter ju nästan möjligt. Det hade varit tillsammans med Jesus. Och det, mina vänner, det är faktiskt möjligt för dig och mig också. Tänk om det kunde bli så här, att människor här ute i bygderna kunde fråga värst vad de har blivit frimodiga här i församlingarna. Kan det komma sig? Och så är svaret så enkelt. Det här är människor som har varit tillsammans med Jesus. Och vilket resultat det blir när man är tillsammans med Jesus. Då växer frimodigheten. Kanske märker de inte det själva, men omgivningen märkte det. Det finns ett fint exempel i Bibeln på vad som händer med människors liv när man är tillsammans med Jesus. Ni kommer ihåg i andra Korintierbrevet så står det i det andra kapitlet att vi kristna, vi är en Kristus doft till världen. Känner ni igen det uttrycket? Kristus doft till världen. Och när Bibeln talar om det så är den konkret, den tänker sig en god doft som människor kan känna. Och då leds mina tankar till Johannesevangeliet, det 12:e kapitlet. Det kan vi gärna slå upp. Johannesevangeliets 12:e kapitel. Nu ska vi en liten stund gå på fest, tänker jag. Och det här är en fest i Betania. Betania är den lilla byn som ligger på andra sidan Oljeberget sett från Jerusalem. I Betania bodde syskonen Marta, Maria och Lazarus. Och ni minns händelsen, ni minns att Lazarus dog och Jesus gjorde honom levande igen. Och efter det så kommer vi på fest. 6 dagar före påsk kom Jesus till Betania där Lazarus bodde. Han som Jesus hade uppväckt från de döda. De ordnade en festmåltid för honom. Och Marta passade upp. Och Lazarus var en av dem som låg till bord med honom. Då tog Maria en flaska dyrbar äkta nardosolja. Och smorde Jesu fötter och torkade dem med sitt hår. Och huset fylldes av doften från oljan. Judas, läser vi lite senare. Han tyckte inte det här var bra. Han tyckte man skulle sälja det hela istället och ge åt det fattiga. Och genom det får vi veta att den här parfymen, den kostade en hel årslön. Ni som fortfarande arbetar, hur mycket har ni i årslön? Jag vill inte säga det högt. Men tänk efter, det var faktiskt just så mycket som den här kvinnan hade spenderat. Det var en hel årslön. En hel årslön på den här parfymen. Och så kommer hon i den här festsalen och så bryter hon flaskan och smörjer Jesu fötter. Och hon hade kanske längre hår än jag. Och så torkar hon hans fötter med sitt hår. När de går ut därifrån, när festen är över, när Jesus går ut och när Maria går ut och när de andra går ut, då är det en sak som är speciell med Maria efter den här händelsen. Och det är det att när hon går ut därifrån så doftar hon på samma sätt som Jesus. Hon hade smort hans fötter. Hon hade torkat det med sitt hår. Och när hon går ut därifrån, då doftar hon på samma sätt som Jesus. Och då är det så här för dig och mig också. Att du och jag, vi tar doft av det sammanhang vi vistas i. På gott och på ont. Så präglar det oss. Ett enkelt exempel i mitt vanliga vardagsliv, det är om jag steker pannkakor till mina barnbarn och sen går på ICA och handlar. Då kan alla i kön känna vad vi hade till lunch. Man tar doft av det sammanhang man vistas i. Och är du en människa som likt apostlarna där i apostlagärningarna vistas tillsammans med Jesus, då präglas du av honom. Hans doft fastnar på dig. Och många gånger tänker vi när det gäller frimodigt vittnande att usch, man är så dålig på det där. Och för min del är det så här att om jag råkar i samtal eller diskussion med någon, då kommer jag inte på förrän på kvällen jag har gått och lagt mig vad jag egentligen skulle sagt. Det kanske har hänt ett par till i den här salen. Man ligger och tänker och så tänker man, jag skulle sagt det där, jag skulle drömt till med det där. Då hade de fått sig. Ja, så tänker säkert aldrig du, men så tänker jag ibland. Och så kommer man inte på det förrän man ligger där i sin säng. Och så tror vi att jo, men det är att vittna, det är att vinna en diskussion. Nej, men det är det ju inte. Det är att föra med sig en doft. Och dofterna är så finurliga, vet du, därför att de letar sig in i människor via andra vägar än det intellektuella. Kunskap är viktigt. Det intellektuella är viktigt. Men doften, Kristusdoften, den har också andra vägar in i en människa. Precis som nu när vi närmar oss våren och längtar efter den. Och blommorna börjar blomma och syrenerna kommer i alla fall ner hos oss i Varberg. Älskar vi doften. Jag vet inte det. Och man blir glad av doften. Och man blir uppbyggd av doften. Och doften betyder så oerhört mycket. Det är inte så att vi analyserar doften. Och talar om vad den består av och varför. Utan den bara är där. Och så är det också med Kristusdoften. Och jag tror att flera av oss säkert har träffat på den typen av kristna människor. Där vi bara känner att det är gott att stå jämte dem. Eller jag vill gärna sitta jämte den. Det är någonting som den personen har som värmer mitt hjärta. Därmed är det inte sagt att kunskap är oviktig. Det är det verkligen inte, men var sak på sin plats. Och när det gäller vittnandet och det frimodiga vittnandet, så tänk inte att du måste ha rätt. Det går alldeles utmärkt att ha fel. Och det går alldeles utmärkt att inte ha bra svar på alla frågor. Men det går inte utmärkt att inte ha med sig doften. Och i det här sammanhanget så tänker jag berätta för er om bekanta jag har som äger en affär. Det är kristna människor. I den här affären så kom det en gång in två kunder. Det var inga som kände varandra precis. Och så började de komma i samspråk med varandra. Och kunden där, mannen, han berättade att jag har såna förfärliga eksem på mina händer. Och då började hjärtat picka på de här kristna som ägde affären. Och de tänkte, vi måste säga något, vi måste säga något, vi måste säga något. Och så tog de mod till sig och så sa de, och det var verkligen en kraftansträngning, och sa, vi kan be för dig. Vi är kristna och vi tror att Jesus kan hjälpa. Vill ni det? Ja, tack, sa de här andra. Och de var inte troende. Och så bad de för mannen och hans händer, och ingenting hände. Och så gick de här kunderna iväg. Och så gick det ett par dagar. Och så kom kunderna tillbaka. Och mannen hade fortfarande lika mycket eksem på sina händer. Och så säger de så här. Tittade sig först om så att det inte var någon annan i affären. Och så säger de, vi skulle vilja att ni berättar för oss mer om Jesus. Därför att ni tog en sån risk när ni bad för mig och mina händer. Så vi tror att ni menar allvar. Och så fick de dela sin tro med det här paret. Man hade fortfarande kvar axemen på sina händer. Men de hade varit frimodiga i sin enkelhet, förstår ni? Och Kristus doften hade känts hos de här kunderna som kom. Den här doften är särregeln. Jag vill ta med till ett ställe i Höga Visan. En liten klurig bok att hitta i Bibeln. Min bibel står där på sidan 912. Någonstans där kan du nog hitta den också. Höga Visan, vet ni, den handlar ju om en kärlek mellan en man och en kvinna. Och den handlar på samma gång om kärleken mellan Kristus och hans församling. Och då finns det ett ställe här i början, i det första kapitlet, som jag tänkte läsa för och som har med detta med doften att göra. Och det är bruden som nu talar till sin brudgum. Och bruden är vi, Kristi brud, den kristna församlingen, kristenheten i världen. Och i den bruden ingår du och jag. Och då säger den här bruden så här i den 12:e versen i det första kapitlet. Medan konungen håller fest så sprider min nardus sin doft. Och nardus, den där parfymen som också kvinnan hade i Johannes 12. Min vän är för mig ett myrragömme, fortsätter hon, som jag bär vid min barm. Och det här är en ganska intressant bild av doft, därför att på den tiden så kunde man ha, både män och kvinnor, kunde ha ett smycke som hängde innanför kläderna längst in. Som var en liten behållare, ett myrragömme just. Och i den lilla behållaren så hade man myrra, eller väldoftande parfym av något slag. Och då var det så att när man mötte en människa som hade ett myrragömme så såg man inte det utanpå, men man kände det på doften. Man märkte, här är någon som bär på ett myrragömme, och så känns det i doften. Och nu säger den här bruden där om brudgummen, om Kristus, att min vän, säger hon, är för mig ett myrragömme som jag bär här innan. Ett myrragömme som jag bär vid min barm. Så nu kommer vi in på det sista här i det här, den här lilla undervisningsbiten. Orkar ni 7 minuter till eller 4 eller något? Vi har lärt oss att man som apostlagärningarna ska vara nära Jesus. Och vi lärde oss av Maria där i Johannes 12 att doften spiller över. Du doftar, du tar doft av det sammanhang som du umgås med. Men så är det inte så lätt att leva här i världen. Jag ska berätta en saga för er. Det var en gång en flicka, det här står inte i Bibeln, det är en saga. Det var en gång en flicka som hade en kameleont. Väldigt intressant djur. Det var en sån som kunde ändra sig vart efter underlaget, ändra färg. En gång satt hon utanför sitt hus på trappan och så grät så tårarna sprutade. Så kom det en granne och frågade, kära lilla vän, varför sitter du här och gråter? Jo, sa hon, min kameleont är död. Jaha, sa grannen, hur gick det till då? Jo, så berättade hon, först så satte jag den på en grön filt, då blev den grön. Sen så satte jag den på en blå filt och då blev den blå. Sen satte jag den på en röd filt och då blev den röd. Så satte jag den på en gul filt och då blev den gul. Och sen satte jag den på ett rutigt täcke. Och då sprack den. Och för oss som kristna här i världen, så är det faktiskt så att vi kan känna oss på det viset ibland. Vem ska man lyssna till? Vem ska man ta hänsyn till? Var är Guds röst i allt sammans? Frimodigheten handlar ju också om att det är Guds röst som ska höras. Inte människors tyckande. Varken vårt eget tyckande eller andras tyckande. Och då kommer vi in på det med min sista del här i den här undervisningen. Hur ska vi kunna få fatt på Guds röst? Så att vi vet vad vi ska förmedla. Hur ska vi kunna veta vad Gud säger? Kan man veta det? Ja, men det som är så intressant är att då måste vi läsa Bibeln igen, så att inte jag bara hittar på här. För det vill jag ju inte. Och då läser vi i Johannes evangeliet. Vi går fram till det 10:e kapitlet. Och då får vi nästan nypa oss i armen och tänka, är det möjligt? Det verkar faktiskt som att Jesus, som kallar sig själv den gode herden, avser att vi, hans får, ska kunna höra hans röst. Och det finns ingen liten fotnot längst ner att det bara gäller pastorer, utan det verkar gälla alla. Och det står inte heller att det bara inte gäller dig. Nej, men så här står det i Johannes 10. Fåren lyssnar till hans röst, vers 3. Och han kallar på sina får och nämner dem med deras namn och för ut dem. Och när han har fört ut alla sina får, så går han före dem. Och fåren följer honom. Varför gör de det? Kan ni se det? Fåren följer honom därför att de känner igen hans röst. Det verkar som att det är meningen att vi som hans får ska kunna känna igen Guds röst. Det är ganska häpnadsväckande. Det är inte någonting som vi är födda med. Det är ingen förmåga vi får på BB. Utan det är någonting vi lär oss. Det är någonting vi övar oss i. Kommer ni ihåg i Gamla testamentet den unge Samuel som bodde hos prästen Eli? Minns ni det? Minns ni att Gud talade till honom och ropade på honom? Samuel, Samuel! 3 gånger trodde han att det var överste prästen Eli. Och den 4:e gången hade Eli kommit på vad det kunde vara frågan om. Och sa, det kan vara Gud. Och nästa gång du hör honom ropa, så ska du säga, tala Herre, din tjänare hör. Fin berättelse. Men så står det en förklaring där. Så härligt, apropå det vi pratar om. Det står att Samuel hade ännu inte lärt sig att känna igen Guds röst. Det var alltså ingenting han kunde bara sådär per automatik. Utan det hade med övning att göra. Ibland tänker vi när vi ska lyssna till Gud att ja, men då måste vi tända 2 ljus och stänga dörren och så måste vi alldeles tyst runt omkring oss. Inte så många av oss har den möjligheten. Det är snarare så, inte minst för er som är pastorer, men också för var och en av oss, att det handlar om att känna igen rösten bland rösterna. Det var ju det som var kameleontens problem. Det var för många röster. Det var för många färger. Att känna igen rösten bland rösterna. Det behöver vi öva på i Guds församling. För det finns många röster, eller hur? Massmediala röster, kyrkoröster, vad människor tycker och tänker, vad grannarna kan säga, rent av vad familjen menar. Oerhört många röster för oss att ta ställning till. När vi talar om Guds röst, så är det möjligt att öva sig. Hur talar Gud då? Gud talar i sitt ord. Det är det första och det mest förnäma. Men Job säger att både på det ena och det andra sättet talar Gud. Så på det ena sättet, men också på det andra. Och på det andra sättet är genom omständigheter. Genom kanske människor du möter. Genom kanske en sång eller en psalm som talar till dig. Gud kan använda mycket. Det är viktigt att veta att han aldrig säger emot sig själv. Det är inte så att Gud säger i vår tid 2018 att jaha, nej, men det där gamla som jag sa förr i Nya testamentet, ni vet, nu har jag ändrat mig. Så att nu tycker jag så här istället. Då är man fel ute. Gud talar först och främst genom sitt ord, men också genom andra redskap på olika sätt. Och för oss kristna handlar det om en ganska spännande övning. Det är att du drar upp antennerna här. Mm. Du har två antenner, du drar upp dem och så pejlar du in i din vardag. Hur talar Gud till mig idag? För vi har en Gud som vill kommunicera med oss. Vi har inte en Gud som är återhållsam och tycker att nu får ni klara er själva. Utan när Jesus talar om sig själv som herden och fåren som är vi som följer honom, så är det därför att vi hör hans röst. Men så finns det en varning i det här också. Men en främling, säger Jesus i Johannes evangeliet, följer dem inte utan flyr bort. Varför flyr man bort från fienden? Därför att de inte känner igen främlingens röst. Det är viktigt att kunna skilja på röster och röster. Jag kommer ihåg en gång en familjegudstjänst vi hade i en av våra kyrkor när vi skulle lära barnen det här. Och då var det så här att barnen fick springa och gömma sig i kyrkan under bänkarna och var det fanns möjlighet. Och så fick alla mammor och pappor fick en lapp i handen med ett namn, fast inte namnet på sitt eget barn utan ett annat barn. Och så var barnens uppgift, det var att bara komma fram när rätt herde ropade namnet. När rätt mamma eller pappa ropade namnet. Och först då så skulle fel mamma eller pappa ropa. Och så satte vi igång det och så ropade mammorna och papporna de andra namnen. Och barnen tyckte det var urlöjligt och skrattade. För de kände ju med en gång igen om det var rätt mamma eller inte. Så det var inget barn som kom fram. Men så bytte vi om lapparna. Så rätt förälder fick rätt lapp. Och då, vilken scen. Du vet, när mammorna och papporna ropade på Kalle, Pelle och Ulla. Så kom de störtande fram ur bänkarna. För de kände igen herdens röst. Är ni med? Så enkelt är det. Och när vi inte känner igen herdens röst. När det låter inte Jesus. Det låter inte Gud om detta. Även fast det ser väldigt likt ut. Även fast det ser väldigt bra ut. Så låter det inte Gud. Ja, men då kommer inte jag. Jag säger inte ja till det. Fastän alla biskopar i hela världen och alla kyrkoledare har sagt en sak. Om det inte låter Gud. Nej, men då kan vi ju inte gå med på det. Herden hörs på ett speciellt vis. Han har en röst. Han låter på ett särskilt sätt. Och du och jag ska öva oss i att känna igen herdens röst. Det gör vi naturligtvis främst genom att läsa i våra biblar. Men också genom att dra upp våra antenner och vara uppmärksamma i vår vardag. Och jag har tänkt nu här att vi ska ha en betjäning efter den här stunden. Som för oss alla är en övning i att fånga upp Guds röst. Och det handlar om att Gud vill tala till var och en av oss. Ingen undantagen. På ett personligt sätt. Och ni vet, det är så märkligt därför att om jag läser i min bibel att ett löfte ifrån Guds ord, så kan jag tycka att jo, men det där har jag hört förut, det känner jag igen. Men om det då händer sig att en person skickar ett mejl eller kanske ringer och säger, jag tog emot ett bibelord i morse när jag läste och jag tror att det handlar om dig. Och det är precis samma ord som jag läste på morgonen. Då är det som att när det kommer via en annan människa, så är det som att det bär i sig både en kärlek och en profetisk kraft. Och nu ska vi göra så här strax, att jag ska be era fyra fina pastorer komma och ställa sig här. Och de har bett till Gud att han skulle leda dem till ett antal bibelord. Enkla bibelversar. Och så ska vi be till Gud att när du, om du vill, vi har full frihet förstås. Men när vi ställer oss på kö här framme, så får var och en komma fram till en av de pastorerna. Det är inte förbön, utan du ska bara spetsa öronen och lyssna. För nu ska vi öva oss att känna igen herdens röst. Då kommer du fram och så får du ta emot ett personligt bibelord som de har valt ut och som vi tror att Guds ande väljer ut just till dig, just för den här stunden. Och det är ett bibelord som du känner igen kanske, som kanske är väldigt vanligt. Men för dig, just när du kommer fram här och tar emot det, så bär det i sig också den profetiska kraften. Och då kan det bli så här att du nästan drar efter andan. Ja men va? Vad precis det som jag behövde få med mig ifrån den här dagen. Och så får vi hjälpa varandra. Vi får vara lite barnsliga. Och så får vi öva. Kom ihåg Samuel. Som ännu inte hade lärt sig att höra Guds röst. Men han fick träna på det. Och vi behöver hjälpa varandra att träna. Du tränar förstås när du läser din bibel hemma. Men vi tränar också när vi ber för varandra. Och ger bibelord som Guds ande påminner oss om i den stunden. Så om jag får be er lovsångare ta plats. Och kanske om någon kan flytta på det här bordet. Och så får jag be er pastorer komma fram och ställa er som ni gjorde igår. Och så kan vi andra ställa oss upp, för då blir det lättare för alla som vill komma ut ur bänkarna. Och så ber vi tillsammans. Herre, nu tackar vi dig för den här stunden. Vi tackar dig för att du har sagt så tydligt till oss att du vill kommunicera med oss. Du vill att vi ska känna igen din röst bland alla andra röster. Och vi förstår nog att det är viktigt att vi lär oss det. Och nu så Herre, så ber vi att du kommer till oss. Att du kommer till de här pastorerna som har valt ut sina bibelord. Bett dig att vara med i det valet. Och så ber vi att när vi får ta emot bibelordet som är till oss. Att det ska fylla våra hjärtan med tilltro och glädje ifrån dig. Nu lägger vi den här stunden i dina händer i Jesu namn. Amen. Och då gör vi så att vi bildar kö här framifrån. Och så går ni till var och en av dem. Och när ni har fått ta emot det bibelordet som är till er, så går vi tillbaka ut med sidorna. Så, varsågoda. Vi kan börja direkt, för vi behöver inte vara storbjudna, utan kom fram bara. Mm.